Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hjärtligt välkomna tisdag den 15 september. Jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag med Erik Bergström som tekniker. Idag ska vi prata om stadens i särklass äldsta förening, nämligen Örnsköldsviks segelsällskap, ÖSS, som bildades redan den 24 februari 1874. Det är en förening som fyllt 141 år och det är endast Stockholm, Göteborg och Härnösand som har segelskap som är ännu äldre. Gäster i studion är Gunnar Harju som blev svensk mästare både 1964, 1965 och 1980. Och så Enar Lund som rensat många prisbord och fortfarande är synnerligen aktiv. Ni har båda ÖSS högsta utmärkelse för tjänstnålen i guld och hur mycket meriter som helst. Vi ska berätta seglarminnen och spela lättsam musik de närmaste 40 minuterna. Vi börjar med dig Gunnar. När började du segla?
Jag tror att jag var i 12-årsåldern. Men egentligen så var det lite tidigare, för då byggde vi en flotte i bromsplan till Paradiskullen. Det var nämligen så att den var som en liten sjö på sommartid, och där liksom svävade vi ut på de stora vattnen, trots att vattenytan där var ganska begränsad.
Vad är det som är tjusningen med segling?
Ja, det är tystnaden, och jag tror det är den som är den stora tillgången när man är ute.
Och så är lite ursprungligt det hela, det är att gälla att ta sig fram med naturen som hjälp.
Alldeles riktigt.
Och Enar Lund, du har ju lyckats förena det här med både kappsegling och familjesegling på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Du sa också innan vi gick in i studien att du har seglat över 50 000 sjömil. Hur kan du beskriva det för vanligt folk? Hur mycket är det egentligen?
Ja, det är väldigt långt. Två varv runt klotet kan man väl säga, i stort sett. Och det har ju skett under hela den tid jag seglat. Och det är ju så att det är tre båtar som jag har seglat under den här tiden som har gjort att jag har fått ihop alla dessa distansminuter.
Och det är här uppe på Bottenhavet och Bottenviken?
Det mesta är ju efter Höga kusten med storbåtskupp med många distansminuter. Men dessutom har vi seglat semesterseglingar. Vi har seglat Stockholms skärgård. Vi har seglat till Danmark och seglat ett antal Gotland runt. Så att sammantaget så har det blivit ungefär den här sträckan.
Och du förenar ju familjesegling och kappsegling. Visst är det en vanlig familjebåt som du har som du kappseglar med?
Ja, det är väl en väldigt lyckad familjebåt på det viset att vi brukar säga att det är våran sommarstuga. Så att min hustru är nästan alltid med. Även fast hon har haft lite problem med lite för sjukdom och så. Så hon alltid varit med och hon har varit grym på matlagning. Och det har gjort att jag har haft lätt att få i gastar.
Ja, det är stor fördel.
Bra service ombord. Och det är hennes förtjänst.
Mm. Ja, det är viktigt. Du har också seglat Gotland runt några gånger.
Ja. Fyra gånger med varierande resultat. Och som sagt var Gotland runt inte så lätt att vinna. Men man gör sina försök. Men man är i alla fall med i prislistan. Utan att har givit någon större framgång. Men det är en skojig grej jag har varit med om. Jag har ju dessutom seglat IMS-SM på Öland. Det var också en intressant upplevelse, men vi lyckades inte så bra där heller.
Du säger att det du inte har lyckats, men du har ju fan lyckats alldeles enormt ändå. Hur många med seglingar tror du har vunnit totalt sett? Det måste vara 100.
Ja, jag har inte räknat, men det är i alla fall åtskilliga segrar, så att jag tror inte du ska nämna några siffror, men jag är väldigt nöjd.
Med utfallet, ja.
Ja, jajamän.
Ni har ju båda två också, förutom kappsegling och så, ni har tagit ansvar för denna anrika förening, ÖSS. Genom, du har varit i styrelsen i 30 år och du har varit ordförande, Gunnar Harju, du var ordförande i 6-7 år där på 80-talet. Mm. Och Ina Lund har också varit ordförande och dessutom i styrelsen i cirka 30 år. Och det har ni ju sett växlingar. Hur är det med föryngringen idag i segelsällskapet, Gunnar?
Jag känner inte riktigt till det. Hur det står till, men jag utgår från att jodelsektionen är väldigt livaktig. Och nu är vi ju med i allsvenskan i segling, och det ser jag som ett väldigt fint utvecklingssteg som vi tar.
Martin Rubing är ordförande för segelsällskapet idag. Jag läste hans programförklaring i på hemsidan. Alltså, det är en väldigt omfattande satsning på jodelsegling och ungdomsverksamheten. Hur är det med det, Ena Lund? Får vi rekrytering?
Ja, det tycker vi. Vi kan väl säga så här att vi hade ju stora problem för ett 10, 12, 15 år sedan. Och då kom den här tvåkronan. Och då bestämde vi att vi skulle köpa in 4 tvåkronor just för jolleverksamheten. Och det tror jag har gett ett bra resultat, för att vi har väldans fart på jolleverksamheten. Med Anne Temin i spetsen. De gör ett väldigt fint jobb. Så att vi ser med tillförsikt på framtiden och att vi ska få fram nya seglar igen.
Och segling och musik hör väl delvis ihop också. Du, Gunnar Harjus, föreslår att vi lyssnar på en melodi nu.
Jag tror om tekniken fungerar så ska vi få höra Rolling Home nu.
Kevin Johnson!
Now farewell, Australian daughters. We shall leave your golden shores. We shall soon cross deep blue waters, see our home and friends once more. Rolling home, rolling home, rolling home. Rolling home to dear old England, rolling home, dear land to me. We shall sing old songs and shanties, say goodbye to all friends here. We shall soon take up our anchor, and for England we shall steer. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to dear old England, rolling home, dear land. Westward, ever westward, to the setting of the sun. We have steered ever westward since our voyage has begun. Rolling home, rolling home, rolling home across. Rolling home to dear old, rolling home, dear land to thee.
rolling home, dear land to thee. Rolling home to dear old, rolling home, dear land to thee.
När man tittar på ÖSS hemsida så vimlade jag av, det är en utmärkt hemsida för övrigt, så vimlade jag av legendariska namn. Jag tänker på Pelle Melinder, honom har jag hört talas om. Honom kan du berätta lite om, Gunnar Harjö?
Det gör jag gärna. Pelle var ju kioskägaren som hade kiosken på utfarten från Örnsköldsvik. Och som vigde sitt liv för ÖSS. Ett roligt minne som jag har, det var när vi hade en segling till Trysunda. Dagen efter så grillades det kött och fisk på eldar. Och man inväntade att Pelle Melinder skulle komma från Ulvön och utföra sitt bad. Pelle badade naken och endast iförd en röd kubb. Han gick ner och backade upp och folket jublade och applåderade.
Och så gynnade han också då segelsällskapet.
Ja, vid hans död så testamenterade han hälften av sin kvarlåtenskap till ÖSS.
Och det reducerar också, jag vet att det finns något som heter Pelle Melinders minnessegling, eller är det inte så?
Det stämmer, det är en segling runt Ulvöarna som bär Pelles namn. Så att det är en Neptunkryssare i silver som delas ut varje år, den vandrar för evigt.
Inom ÖSS då?
Ja, eller till den som vinner den, men åker den till Vasa så får man lämna igen den nästa år. För då seglar man ånyo om Pelle Melinders minne.
Ja, så det har hänt att den har varit i Vasa något år också.
Den har gjort seglatser över Bottenhavet.
Mm. Och
jag kan ju nämna bara för att ÖSS-arna var inte så framgångsrika på kapselningsbanan under en viss tid. Och då sades det i en Hudiksvallstidning att ÖSS härjade överallt utom i prislistan. Men det är annat nu för tiden.
Ja, men det måste vara annat nu för tiden. Om jag återvänder till hemsidan så ser jag ju att det finns ett tiotal rorsmän som har vunnit SM-tecken och olika saker. Och du är ju en av dem som har vunnit då, tre stycken. Så att, och under senare år är det ju Robert Karlsson och Anders Karlsson och med flera som har varit mycket duktiga. Vad är det som gör att vi är så duktiga i ÖSS numera?
Ja, man utför nog mer systematisk träning numera än vad man gjorde förr. Och vi hade ju under flera år en duktig seglare från västkusten som heter Olof Björland som var här. Och lärde oss finesser som vi drog stor glädje av sen när vi var ute och seglade.
Rena träningslägret alltså?
Ja, exakt.
Var du med på det, Enar?
Jajamän, han var här flera gånger och det var väldigt nyttigt för att det var en väldigt duktig seglare. Och han var duktig instruktör också, det är ju inte alla seglare som är. Så att, det var nog värdefullt för klubben.
Det var ju utmärkt. Jag ser ju också av att nuvarande ordföranden Martin Rubing skriver på sin hemsida att det sker stor satsning på jollesegling inom klubben. Hur upplever du det, Enar?
Ja, det är ju väldigt glädjande för oss för att som sagt, i och med att jag har varit med så länge och sett hur jolleverksamheten har gått ner så satsar vi, för jag tror att det är 7-8 år sedan så satsar vi på att köpa 4-2 kronor och komplettera med många optimister. Och det har gjort att verksamheten har ökat eftersom. Och det är ju Anne Temin som har varit spetsen för jollesektionen. Hon har gjort ett väldigt fint jobb. Så att det är vi väldigt nöjda med.
Så då får du kasta så småningom?
Förhoppningsvis, ja.
Du berättade att nu ni som har stora båtar här, ni har problem med att få tag på gastar ibland.
Ja, det är ju så. För att när alla båtar är stora, då behövs det ju en 4, 5, 6 man. Jag skulle vilja ha minst 5 personer på min båt Och det är inte så lätt att hitta om man ska ha bara klubbseglingar. Så därför har vi ju infört det här med att vi kan segla på två personer och få ett sänkt SRS-tal. Och det har gjort att vi har kunnat liksom få ut lite mer båtar på startlinjen.
Men så om man är intresserad och av segling och så, om man hänger nere på ÖSS-bryggan då och visar intresse, så då har man möjlighet att få hänga med på kappseglingar.
Jajamän, och vi har väl till och med lagt in det här på vår hemsida att det finns en gastbank där man kan anmäla sig, så att vi är väldigt intresserade av att hitta nya gastar.
Så seglingsintresserade har alltså stora möjligheter då, utan att behöva köpa en båt. Det är ju en ganska stor summa pengar om man ska ha en båt i lite större format i alla fall.
Ja, visst är det så. Jag menar, och det är ju ett fantastiskt sätt att få lära sig kappsegling från grunden. Att vara med på en båt som kappseglar, det ger mycket mer än om du åker ut i skärgården bara seglar. För att då kan du också jämföra och se hur liksom, vilken skärpa det är och vilket jobb det är på en kappsegling. Jag kan nämna en liten rolig grej. Vi hyr ut IF-båtar. Och då var det en kille som från Domsjö som hyrde en båt en helg, och så hade han en kompis som var duktig att segla, så var de ute och det var ganska mycket vind. Och när helgen var slut så ringde han upp mig och sa: "Hörru Enar, jag har aldrig fattat att det är så jobbigt att kappsegla eller vara ute och segla, för det var mycket jobb. Det var inte som att åka motorbåt."
Nej.
Det är aktiviteter hela tiden.
Jag har ju också kappseglat, även om det ligger bra många år tillbaka i tiden. Det är ju väldigt jobbigt, det är en stor anspänning. Från inte minst starten naturligtvis, men även hela seglingen ända till målgång.
Jajamän, så att man kan säga att att kappsegla är inget vil och hem. Det är faktiskt så att det är träningsläger.
Det kan bli det för både för kroppen och själen, händerna, och kan ju bli lite nötta av alla rep man ska dra i.
Ja, en ganska rolig grej. Jag spelar ju liksom lite korpbowling. Och då har man ju liksom ett klot som ska stämma med ens fingrar. Och nu i veckan, nu har jag kapslat lite grann, och då är det väldigt vinschande och dragande i linor. Det är ganska jobbigt, så att nu fick jag inte ner fingrarna i klotet, så jag måste borra upp lite grann. Och det är bevis på att det liksom händer någonting när man kappseglar.
Ja, alltså du har fått riktiga arbetshänder under sommaren.
Jajamän. Och jag kan nämna en sak till som är ganska kul. Nu är det så här att jag köpte elvinschar på min båt för att man börjar bli äldre och vill ha lite lättsamt så här. Och så ska jag börja åka skidor, ungefär som du Sven, upp till Rudbergs hotell. Jag tänkte, vad jag är svag i armarna i år, det har jag aldrig haft något problem med. Så vinschandet på sommaren gör man fått helt annat axelparti och jobba med armar och händer så att man blir mycket starkare. Och det hade jag missat förra året, så nu har jag börjat veva mer igen.
Ja, du lägger av med elvinscharna nu då?
Ja, men de är bra att ha, men de får inte jobba hela tiden.
Nej, just det. Gunnar Harjö, du är ju också en rutinerad seglare. Vad är ditt bästa seglarminne?
Ja, vad kan det vara?
Du har så många så du har svårt att välja, säger jag.
Ett minne som jag har hört talas om, som jag inte var med själv, men det får väl gå bra det också.
Ja.
Anton Hector var ju en känd profil i ÖSS. Och han hade en kollega och en konkurrent som hette Einar Bjärrede, som också var ordförande i sällskapet. Då lämnade en av Antons gastar honom och gick till Bjärrede. Och det var ju, det tyckte ju inte Anton om. Men sen kom han tillbaka och ville komma ombord hos Anton igen. Och då sa Anton så här: "Då får du börja på fördäck." Och det där ger ett tecken på hur ordningen på sjön var, även i kappseglande båtar. Att få vara i brunnsgast tillsammans med skepparen, det var mycket finare än att få vara på det blöta fördäcket.
Precis. Där skulle man hantera förseglen och spinnackern, och det kunde det vara blött.
En annan person som hette Olle Lindgren, sjökapten, han seglade Gotland runt med en kollega från Luleå. De var klädda med vitskjorta och mörk slips och blå byxor och blå strumpor när de var, även till sjöss när de hade tillsegling till Gotland runt.
Det var stil det.
Det var stil.
Jajamän, bra, bra. Du har en låt till att föreslå.
Ja, det är en tåblåt som heter Eldarvalsen.
Den är fin.
När jag börjar segla till sjöss i maskin och jag trimmer på en egen länna, för jag lämnar en trådare i Aberdeen och fick chansen att mönstra med samma. Vi var sex man på dörken och två i var box. Det var kolboxar stora som hus, och det mesta vi gick var med stenkol och koks ifrån Sanderland till Santa Cruz. Det var dåligt med käket, men kifen var bra, så vi höll alltid stimen på toppen. Och så fick vi en whisky var fjortonde dag. Det är nyttigt, sa gubben, för kroppen. It's a very old whisky, my boy, sa han då. Och så plirade han smått och slog i. Och så sjöng han en visa som började så: I was born by the side of the sea. Det var hårt på den tiden, vi gick sex om sex, och ibland gick vi fyra om fyra. Om man tröttnar på teblas, konserver och kex, när man seglar med två pund i hyra. Så jag klarade ut i Newcastle on Tyne, fastän staden var tråkig och ful. Men där fick jag en hyra på Stevenson Line, och i Spanien där firar vi jul. Jag har seglat med britter och yankees och allt, jag med tyskar, jag med portugiser. Det var hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick smörj och vantvärtens poliser. Men det värsta var nog när vi hade gjort rent i ångpannorna ner i Bordeaux. Och jag somnade i kitteln och hörde för sent att de skruva man luckorna på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte nu är det nog klok. Charlie Barry, att du kvickt läser upp fader vår, för här äldre, här blir du kok. Som jag läste min bön fick jag höra ett ljud. Det var någon där uppe som knackade. Och så öppnar de luckan och hör: herregud, herre Charlie, du kvar vid din hacka. Det var Dunkinman själv, han var skottet ju nå. Och det hackade jag, det var han. Och det var den som han sökte, men med det ändå, att det samtidigt gav mig en chans.
Nu Enar Lund, du vill att du berättar också ett seglarminne, kanske ditt bästa.
Ja, jag har suttit och funderat på det här och jag har nog faktiskt två seglarminnen som har etsat sig fast. Och det var så här att när jag byggde min första båt 76 så tänkte jag måste ju ställa upp på någon kappsegling här. Jag hade ju aldrig varit med. Och det var start vid Nötbolandsbryggan och vi skulle segla till Trysunda. Och man var ju ganska grön så att jag blev ju sist i starten. Och det var en som sa: du, ska du inte ta ner flaggan också?
Ja.
Det visste jag inte ens.
Det visste du inte. Nej.
Och jag rundade Hörnskottens sista båt. Men de andra båtarna gick in mot Spinken Näslunds brygga. Och där blev de kvar. Så att jag rundade hela gänget och helt plötsligt så var jag tvåa. Och då hade jag två båtar framför mig. Det var Pelle Näslund och Dick Westman. Och så hör jag att Dick ropar lite svagt till Pelle: hörru du, vem är det där då? De hade ingen aning om vem det var. Och jag tror att jag blev tvåa eller trea i den tävlingen. Och det var första gången jag ställde upp. Så att det var ett väldigt fint minne.
Då fick du blodad tand.
Och det var 1976. Mm. Men sen då, det andra minnet, det är väl sen när man har blivit lite mer etablerad. Och det var ju Storbrukskuppen. Och det var, jag minns inte exakt vilket år det var. Men jag vann Storbrukskuppen då, som går då efter kusten härifrån. Från Ulvregattan i Kramfors, Härnösand och Sundsvall. Och vann den totalt, och då var det prisutdelning i Härnösand på Lustholmen, och där har man en kommandobrygga med en stor fin ratt. Det kanske ni känner till, ni som har hopp och seglat. Och då var det prisutdelning där, och vi stod hela besättningen där och följt med folk nedanför, och ja, lite hurrarop och sånt, och det kändes väldigt skönt. Så att det var ett fint minne.
Och där vann du till och med prispengar?
Ja, det har blivit en del pengar. Det har det blivit faktiskt.
Mm. Du nämnde här i förbifarten både Per Erik Näslund och Dick Westman. Det är ju seglarlegendarer här i sällskapet som det går många historier om också. Dicken, han har varit duktig på att hitta vindar, eller hur?
Ja, om man ska prata om lättvindseglare, så var väl Dick väldigt duktig, allra helst när det var lite vind. Men Dick har alltid varit duktig, så att han har ju varit med i prislistan och fixat seglar även de sista åren här, jag tror till och med i fjol. Så att det är väl kanske den som har seglat mest antal år i klubben, jag vet inte, men jag tror det.
Han har nog seglat 60 år åtminstone.
Och han har väl rekordet på Ulvregattan. Jag vet inte hur många gånger han har varit med på Ulvregattan, men det var massa år i rad.
Det är Dick Westman vi pratar om.
Ja.
Han har varit duktig många, många år.
Precis.
Men det är ju inte bara kappsegling, det är ju också familjesegling, eller hur? Det ägnar du dig åt också.
Ja, det är väl så att om man har en sån båt som det både går att kappsegla med och bo i, så är det väl så att det har väl lite varit våran sommarstuga. Och jag tycker att vi brukar skämta om det ibland, att vi har ju faktiskt en väldigt stor och fin tomt. Och man kan liksom variera utsikten lite varje dag. Och bor vi här i Höga Kusten får man ju faktiskt vara väldigt nöjd, för att det är få ställen som har så fina seglarvatten som vi har. Men vi har ju gjort många turer, semesterseglat i Stockholms skärgård och nere till Hälsingland i många år, så att vi har haft väldigt stor nytta av den båt vi har haft, och har haft väldigt trevligt faktiskt.
Men segling är ju också, man är ju beroende av naturens krafter, och det kan ju vara både blåsa och det kan vara besvärligt också. Har du varit med om det någon gång också?
Ja, har man seglat så många distansminuter som jag, så tror jag att man har provat de flesta väder. Så att det har varit tufft ibland. Det kan jag säga.
Hur upplever du när det kommer en kuling lite oförberett, om man säger så?
Ja, det gäller att vara snabbt och reva segel så att man har rätt storlek på segelytan, för att annars går det snett. Och jag har varit med om en gång, det kan jag berätta, när vi hade varit på Mjältön och skulle hem, och det blåste nordvästlig vind 25-30 meter. Och vi började med att reva ner allt vi kunde, men insåg att det var alldeles för mycket bara det. Så att till slut så fick vi slita ner allt vi hade, och jag satt och höll i mig på ena sidan i sittbrunn och styrde med den andra. Och båten lutade 20-25 grader utan segel, och det var alldeles vitt över vattnet. Det rök 2 meter över vattnet så här, så att det var faktiskt det värsta väder jag varit med om. Men det gick bra, vi kom hem.
Men från Mjältön mot Örnsköldsvik, då hade du alltså motvind. Gick du, du gick med motor då?
Ja, det var nordväst, så att det var lite, ja, jag gick med motor, det var enda sättet. Ja. Så att det var en jobbig seg, det var en jobbig färd.
Skumma över båten hela tiden då?
Jajamän.
Ja. Gunnar Harju, du ser ut att vilja berätta någonting du också.
Jo, ena har ju seglat större båt, och jag är allmänhet. Det var i mindre båtar med 2-mans och till 3-mans besättning. Men vi hade en hemfärd också från, vi seglade även över till Vasa med Neptunkryssarna. Och hade en hemfärd från Rönnskär på finska kusten till Skagsudde. En sån där segling som man gärna vill glömma, för att vi fick pumpa hela vägen. Och Neptunkryssarna är ju inte liksom byggd för att vara ute i sjön riktigt. Men det gick bra. Och man tackade Gud för att man fick komma fram.
Neptunkryssaren har väl inte självrensande sittbrunn, inte?
Nej, man pumpade med en handpump.
Det som sköljde över. Ja. Och det fick ni göra hela överfarten då?
Ja, jag hade en kusin från Göteborg, och han hade varit med min farfar över till Vasa när han var ung. och hade dåligt väder då. Så han sa att nu får det vara slut med de här färderna för min del. Så
han la av den. Ja, ja. Ja, så är det med segling. Det är ju det som är tjusningen. Man får ta det väder som kommer. Med gott sjömanskap så klarar ju våra båtar de väder vi har här på vår kust. Jag hade en god vän som sa att Bottenhavet, Bottenviken, det är ju bra övningshav för de stora färderna. Du har provat segla över Atlanten också, Gunnar.
Ja, jag får känna på det. Så vi var fem man på en 38-fotare som seglade från Kanarieöarna till Barbados i Västindien. Och så då fick man, om inte annat, se väldigt hög sjö. Men det är ju en fin väderlek där nere för seglare som, eftersom det blåser en nordostlig vind som är 9-11 sekundmeter. Och år ut och år in. Och det var en stor upplevelse.
Men också 11 meter är ju ganska mycket i alla fall.
Ja, men när man går undan i en vind så är det inte så farligt ändå.
Du har nog ytterligare någon låt att föreslå.
Ja, nu ska vi se. Vi skulle lyssna till As Time Goes By.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future songs, never out of date. Hearts filled with passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of you or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
ÖSS är ju Örnsköldsviks segelsällskap, men det finns ju många motorbåtsägare i föreningen också i sällskapet. Hur tar man hand om dem också, Enar?
Ja, vi har ju haft en motorbåtssektion i ÖSS. Och med Bengt Johansson som ordförande, men den har upphört, så att det finns inte speciellt mycket motorbåtsaktiviteter i klubben nu, utan det handlar mest om segelbåtar, tyvärr.
Men de är medlemmar för att ha båtplatser och tillgång till servicefunktioner i hamnen och så?
Ja, precis, så kan man säga det.
Men är inte det lite trist också? Hur är det, Gunnar Harry, du som har varit med ännu längre än Enar? Ibland har det varit lite rivalitet mellan segel och motorbåtar, vad som är finare och inte fint och sånt där. Hur är det med den saken?
Jag tror man förstår varandra bättre idag. Och, men det var förr i världen så var det lite förbistringar mellan sektionen och seglingssektionen. Men i dagsläget tror jag inte är något större problem.
Nej, jag är själv medlem i Bonäsets båtklubb. Jag heter ju Sven Lindblom och är programvärd idag. Och jag upplever att det är både blandat i styrelsen och i aktiviteten, och både segel- och motorbåtsägare. Och man bryr sig inte om vem som har varken en eller det andra. Är det så?
Så är det nog.
Så att då, det är upp till segel, alltså motorbåtsägarna, att själva starta aktiviteter då?
Ja, det är som Enar säger, liksom att det måste ju komma inifrån, från deras egen sektion.
Och de har ju haft navigationstävlingar för. Men har det upphört också?
Ja, men det är väl så här att nu med nya tekniker med GPS och sånt, så är det inte lika intressant att ha navigationstävlingar som när man körde med kompassros och bestick och så vidare och fick räkna av drifter. Och då var det ju intressant att köra navigationstävlingar, men jag tror inte att det är så stort intresse idag.
Det är GPS som har tagit över på det.
Den har liksom nog dödat en del av de här aktiviteterna.
Motorbåtssektionen är aktiv ibland vid städning av skärgården, är det inte så?
Jo, då snackar vi inte om vad man tillhör för någonting, utan då är det ju intressant att få att fungera ute i skärgården. Så att det är inga problem.
Och lite landstigning inte här och där, är det väl lämpligare med motorbåt ibland?
Det kan det vara. Vi har ju lite för stort djupgående mellanåt, så att vi har väl inte bara fördelar.
Just det. Men Höga kusten är bra för djupgående båtar.
Ja, jag brukar skämta med de som ska åka hit och segla att de ska ha en ordentlig ankarlina med sig, så att de kommer ner till botten.
Ja, jag var själv över till Jakobstad den här gångna sommaren också, för vilken gångordning minns jag inte. Och så fort man träffar på familjebåtar där i Jakobstad, så är jag från Örnsköldsvik. Ja, men där är vi varje år, säger de. De är segla Höga kusten varje år. Så det är väldigt mycket utländska, och särskilt finnar här i skärgården. Det upplever ni också?
Jo, och allra helst om man åker till Mjältön. För där finns ju en bastu, och jag tror att de som utnyttjar bastun mest, det är våra finska vänner. Så vi brukar skämtsamt säga att nu ska vi fara till Finska viken.
Ja.
Och då är det Mjältö, alltså Baggviken på Mjältön vi snackar om.
Just det, Sveriges högsta ö.
Ja, precis.
Det blir lite bekanta med en del finländare också.
Jo, men det blir ju så automatiskt, och allra helst på den tiden vi hade mycket kappseglingar i utbyte, så fick man ju vänner som vi har kontakter med emellanåt idag också.
Man försökte ju en gång att få en gemensam båttyp för att få finnar och svenskar att kunna kappsegla på samma villkor. Och det var ett försök liksom att fördjupa det här samarbetet mellan länderna.
Och hur gick det då?
Jo, det har fortsatt. Att vi har ett fortsatt utbyte, och på Ulvregattan i år så var det säkert ett flertal finska båtar med också.
Jag ser på en utmärkta hemsida igen att Per-Erik Näslund, han har till och med Vasasegelförenings silvermärke. Var det mer utbyte med finnarna då på 80-talet?
Ja, det kan jag inte svara direkt på, men det har väl gått upp och ner och det är mycket. Man har alltså personliga relationer som finns och de kan vara starkare och svagare från tid till annan. Mm.
Ja, det är ju så att när Pelle Näslund fick den här utmärkelsen, då var det stor uppställning. Det här hände alltså i Vasa segelförening vid deras klubbhus. Och där stod ju då, jag tror att det var 5-6 finnar i full mundering med bläser och gråbyxor och slips. Och Pelle då fick den här utmärkelsen. Han hade också fått förvarning, så han hade också klätt upp sig. Så det var en väldigt stilig sak att vara med på när han fick den här medaljen.
Ja, så du var med? Det var,
jag var med där.
Det var trevligt att höra. Mm. Du kappseglade där också då?
Ja, vi var ju över då och hade det här utbytet med Vasa segelförening som vi hade då. Vi seglade ju här i Sverige en år, så åkte till Finland året därpå, så växlade vi emellan. Så att vi åkte då Finlandsfärjan över och seglade på deras sida, och de åkte över hit och seglade på våran sida. Så att det var mycket trevligt.
Jaha, ni lånade båtar när ni kom fram då?
Jajamän, vi seglade med de båtar som fanns på plats. Så i Finland var det mest H-båtar och här var det IF-båtar.
Ja, just det.
Och vi hade ju mera såna här internationella utbyten. Vi hade ett flertal år så åkte vi ner till Berlin och seglade med lånta båtar naturligtvis.
Ja.
Och hade ett fint utbyte med IF-seglare nere i Berlin.
Ja, men där vann ju Per-Erik Näslund en gång också en fin segling i Berlin.
Det stämmer det.
Och
det var under det kalla krigets tid, så då fick man, det gällde att inte bara se upp för konkurrerande segelbåtar, för de kanonbåtarna gick mellan Öst- och Västberlin och de fick man absolut inte vara i vägen för.
Det var lite spännande.
Så det var en kanonsegling kan man säga.
Det var en kanonsegling.
Enar Lund, på 90-talet så hade ÖSS något som hette Business Sail Cup. Kan du berätta något om det?
Ja, det hade lite grann att göra med utbytet med våra finska vänner, för att de hade företagsseglingar i Finland med små båtar, och när vi kom hem så började jag och spåna i det där och jobba för att vi kanske skulle fixa något liknande hos oss. Och då kom vi på det att vi hade 30-tal IF-båtar i klubben, så att då bestämde vi att ska vi köra någon företagsledare ska vi använda våra IF-båtar, för då kan vi till och med ha med företagsledare i båten om man kör en sån här företagssegling. Och så satt vi och spånade i det här och kom fram till att eftersom det var lite segling och det var lite business, så kallade vi för Business Sail Cup, och det var ett väldigt modernt ord. Mm. Och jag kan nämna det att första året så blev det en sån succé så att vi hade 24 betalande lag som var med och seglade. Så vi var tvungna att segla 2 kvällar i veckan.
Oj.
Och det där har då pågått från 1990 till 2013. Så att det är en väldigt stor grej ekonomiskt för segelsällskapet. Så det har varit en väldigt bra grej. Och jag tror att vi har fått fram en del seglare, för att det här har ju gjort att personer i företag som aldrig har suttit i en segelbåt har kommit ut och seglat. Och det här är ju fantastiskt, det här har jag inte fattat, det är så trevligt. Så att det har blivit ett fint utfall av de här seglingarna.
Du var en av initiativtagarna, det var ju strångt, det var ju väldigt lyckat.
Ja, jag är faktiskt väldigt nöjd med det faktiskt. För att utan det så tror jag att jag inte har kunnat haft de medlemsavgifter som vi har idag.
Mm. Så det var ekonomiskt bra också för ÖSS?
Mycket bra.
Sen vet jag också att det har jag själv följt. Du är en av initiativtagarna till Malmö som drivs nu då av både Bonäset och ÖSS.
Mm.
Och ja, det är ju ett utflyktsmål i halvvägs yttre skärgården kan man säga. Hur ser du på det?
Ja, med facit i hand så kan vi väl inte annat än vara jättenöjda. För att det här startade ju, kan man säga, i början på 2000-talet, att vi satt och spånade i klubbhuset om att vi skulle haft en bastu. Och jag liksom lite så där lätt sa, men bastu här, vi ska ju ha haft en bastu på Malmön. Och det började så, då blev jag liksom mer och mer engagerad i det här och ja, drog igång det här projektet och insåg ju då att vi ska inte vara bara ÖSS, utan då behöver vi ha en klubb till med, och då var det väldigt lämpligt att vi kopplade ihop oss med Bonäsets sportklubb. Och på den vägen är det, och vid facit i hand så kan vi väl säga att jag tror att det är det största utflyktsmålet för Öviksborna, och perfekt för de som vill en fin eftermiddag, se att det är fint väder, åka ut i Malmö med kvällssol och perfekt badstrand för barn och allting. Så att det där är vi väldigt nöjda med, och vi kan väl säga också att det har ju liksom blivit lite av ett recept för kommunen när de har byggt vidare ut på Vågön och ute vid Strängöarna. Så att,
har de lagt ut flytbryggor på ett liknande sätt då?
De har ju gjort servicehus och bastu och bryggor på i princip samma vis som vi har gjort. Och det är en skillnad, det är att vi fick jobba stenhårt för att få ihop pengar till det här. Men de bara fick ju liksom pengar ifrån EU. Ja. Så att det är en väldans skillnad. Så att vi har lagt ner mycket, mycket svett på det här projektet.
Jag ser att bryggorna är märkta med företagsnamn. Det är sponsring med i bilden också då.
Ja, det roliga var, jag kom ju på att om vi gör en sån här bryggförankring med en plåt där man kan liksom med maskin stansa in namnet på företaget, så är det ju ingen risk att det försvinner som om man gör, om man skriver det med en färg. Så att det är ju nästan stabilare namnet än bryggorna.
Det är rostfria stålplåtar där det är företagsnamn. Då har de företagen varit med och sponsrat de bryggorna.
Exakt.
Jag förstår det.
Och det var faktiskt en väldigt, vad ska man säga, populär metod, för att om ett företag kom dit och kunde lägga till vid sin egen sitt eget bryggfäste, det var ju inte fel.
Nej, det...
Och dessutom sponsra den här anläggningen, för att jag tror att det är, om man åker upp på sommaren så ser man på helgen om det är fint väder hur mycket båtar som helst i Sandviken. Det är
ja.
Väldigt populärt ställe.
Det är sant, det har jag sett också. Tiden går fort när vi har trevligt. Jag vill tacka Gunnar Harjo och Enar Lund på det hjärtligaste för den här förmiddagen. Och vad är lämpligare då än att vi avslutar med Ulvevisan med Lissi Bergström och hennes döttrar.
Det finns en ö som kallas Havets pärla allt ibland. Den heter Ulvöhamn och ligger norr om Härnösand. Det är en härlig plats där man kan ha det skönt och gott. Man mår som kungen i sitt slott. Är det Ulvöhamn det? Ja, det är Ulvöhamn det. Där det doftar eller hur, utav strömming som är sur. Är det Ulvöhamn det? Ja, det är Ulvöhamn det. Din och min och våran egen kära ö. Nu is och vinter viker bort för sol och vind och tö. Ty vårens ljusa tid nu även kommer till vår ö. Till Lotsutkikens plats någon gång man gärna sig det ger. En vacker tavla då man ser. Är det Ulvöhamn det? Ja, det är Ulvöhamn det. Där det doftar eller hur, utav strömming som är sur. Är det Ulvöhamn det? Ja, det din och min och våran egen kära ö. Så småningom då komma skall en sommar varm och skön. Då många som semester har ska invadera ön. Ja, alla som har varit säkert kommer hit igen. Vad är det då som drar min vän? Är det Ulvöhamn det? Ja, det är Ulvöhamn det. Där det doftar eller hur, utav strömming som är sur. Är det Ulvöhamn det? Ja, det är Ulvöhamn det. Din och min och våran egen kära ö. Nu lockar andra platser oss med god förtjänst och så. Med allt vad här i världen som för pengar man kan få. Ja, några år man borta är och far både öst och väst. Ja, borta bra men hemma bäst. Är det Ulvöhamn det? Ja, det är Ulvöhamn det. Där det doftar eller hur, utav strömming som är sur. Är det Ölve han det, ja det är Ölve han det, din och min och våran egen kära ö.
När havet stormar kan vi höra ganska väl ibland, men efter det så kommer sol och lyser på vårt strand.
Ja, Bottenhavets pärla, det är namnet på vår ö. Här vill jag leva, vill jag dö. Är det Ölve han det, ja det är Ölve han det, där det doftar eller hur, utav strömming som är sur. Är det Ölve han det, ja det är Ölve han det, din och min och vår.